A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Palmemordet. Palmemordsarkivet del 2 med Jonas Nyman.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. Jag har inget.
Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med Jonas Nyman. Jonas som var med och gjorde avsnitten om Swedenborgskyrkan och också om Palmemordsarkivet. Och du Jonas har ju fått väldigt massa positiv feedback och kritik, vad jag har kunnat se i alla fall, för din insats. Och nu när vi hade en lucka här med en gäst som inte hade möjlighet att vara med, så tänkte vi att då tidigare lägger vi lite den här återkomsten för din del då. Så att du, hjärtligt välkommen tillbaka.
Ja, tack. Roligt att prata med dig igen.
Ja, detsamma. Och som sagt, du var ju med då för några månader sedan och berättade ju om Leif, religionshistorikern, och en högerextrem grupp som brukade träffas i Swedenborgskyrkans fastighet. Hur har det gått med de här efterforskningarna sedan dess, kan vi börja med?
Ja, jag jobbar inte lika intensivt med det som jag gjorde för något år sedan, men det är fortfarande stort intresse. Det är många som hör av sig och lämnar uppgifter och vill veta mer och sådär. Så bara förra veckan så hade jag till exempel en dansk journalist här. Han håller på att göra en dokumentärfilm om Stay Behind och också då gruppen i Swedenborgskyrkan. Så han var här förra veckan och träffade då Leifs änka Maria, och han fick också en intervju med Ivan von Birchan. Jag vet inte hur det gick, men jag hoppas att det gick bra för dem.
Ja, Ivan von Birchan har ju haft förmånen att prata med. Jag kan säga att det lär inte vara brist på material i alla fall efter den här intervjun, för att Ivan pratar ju mycket och gärna, och sen är det ju, ja, man får ju hålla kanske ett litet öra på vad som verkar rimligt och vad som inte är det. Men det är ju en helt annan sak. Ja, men vad intressant.
Han har ju en förmåga att dyka upp, och han kommer faktiskt, vi kommer prata om honom här i podden idag också. Så.
Han dyker upp lite varstans. Men är det någonting annat spännande utöver det här då?
Ja, ibland så har man tur. Så för bara ett par, tre dagar sedan så fick jag ytterligare ett par pusselbitar på plats. Jag kan inte säga så mycket om dem, för det handlar om individer som fortfarande är i livet. Men det handlar om en man som jag har känt till namnet på ett tag. Men jag förstod inte hur han passar in i den här gruppen och i en möjlig konspiration och sådär. Men för ett par dagar sedan så fick jag några tidningsklipp från en kille som är aktiv i Palmemordsarkivets Facebookgrupp. Och de artiklarna nämnde då den här personen. Och det hjälpte mig då att få in den här mannen i den större bilden. Och det kopplar alltså bättre ihop den här biografmaskinisten på Grand, Bertil Lantz, med ett gäng högerextremister i Societe Savantus Gardie, Sveriges nationella förbund, och då den här gruppen som beredde sitt tillträde till Swedenborgskyrkan. Så det är en filmintresserad högerextremist som i alla fall på 90-talet höll kurser där han lärde upp biografmaskinister, och det är där vi ser kopplingen då till Grand och andra personer som har jobbat på biografer.
Spännande. Jag tänkte på det, jag nämnde ju här att jag har fått mycket positiv feedback vad vi har sett på Facebook-sidan och så liknande, men hur har du själv upplevt det här med Swedenborgskyrkan? Och det, har du fått kritik, feedback på de tidigare poddavsnitten? Jag tänker, Enkan hade ju ganska många synpunkter, minst sagt.
Det har varit överväldigande mycket feedback, och 99,9% har ju varit väldigt positivt. Du och jag har ju pratat om Maria och hennes åsikter och sådär. Och du vet ju att jag gick igenom dem väldigt noga, och det föranleder ju inga ändringar eller rättelser från min sida. Utan så vitt jag vet så är allt jag sa fortfarande korrekt. Jag kan ju berätta då att Maria och jag har pratat flera gånger sedan dess, och vi kommer mycket bättre överens nu. Så att det har blivit bättre.
Ja, men det är härligt, för att det kändes ju som att det inte gärna kunde bli mycket värre ett tag där.
Nej då, det var... Jag förstår henne. Det är ju ett fruktansvärt ingrepp i människors privatliv när man gör sån här. Så att jag har full förståelse för det, att hon kände sig påhoppad och sådär. Däremot så ska jag passa på att rätta ett sakfel. Det är en helt annan sak som har påtalats för mig, att det kan inte stämma. Och det var så här att efter att jag hade medverkat i podden så fick jag kontakt med en man som idag bor i Swedenborgskyrkans fastighet. Så att jag blev inbjuden till huset och fick då en liten rundvandring och se då hur huset ser ut på insidan, och också det här loftet eller vinden högst upp. Och det är ju då att enligt handlingen i Palmeutredningen som jag baserade min research på, så skulle ju den här högerextrema gruppen ha haft sina möten uppe på loftet. Men det verkar som att det är ett missförstånd någonstans. Det här loftet är i själva verket en kallvind, oinredd. Och den är helt full med lägenhetsförråd, alltså såna här 2-4 virke och så bara hönsnät. Jag var uppe där och det såg ut som att det var byggt för ganska länge sedan, så att jag tror att det är nästan uteslutet att de var där uppe. Utan det är nog ett missförstånd, och vad som menas i det här dokumentet i Palmearkivet är helt enkelt att det är lägenheten högst upp i huset. Och det var ju André Edelfelts lägenhet, så att det var väl där de var.
Ja, men det är bra att få det utrett där. Jag tänker, vi har ju lyssnat igenom 3 stycken, ska vi kalla det jubileumsavsnitt här, när vi firade 300 avsnitt. Och du skickade in en fråga där just om vad panelen tyckte om Palmemordsarkivet. Och de var ju väldigt positiva, alla från Gunnar Wall via David Lyning till Juan Esposito, och så givetvis jag och Dan där. Men alltså, hur går det med själva arkivet nu för tiden sen vi pratades vid senast?
Det rullar på ungefär som förut, lite långsammare kanske. Vi lägger upp nya dokument i snitt varannan dag eller så. Mattias Kressmark vet jag håller på och jobbar med en jättestor samling med protokoll från ledningsgruppens möten. Jag tror att vi har alla mötesprotokoll från 1986. Han har fortfarande bara hunnit lägga upp en liten del av dem än. Men det är en fantastisk samling att ha. Och sen jag själv då, jag fick ut och har lagt upp alla handlingar i uppslaget om Ivan von Birchan. Jag sa ju att vi skulle prata om honom.
Ja, precis.
Och det är ju ett jättestort uppslag, och jag vet att det är väldigt många som har väntat på det. De är väldigt hårt maskade, men tack vare att Ivan von Birchan ofta pratar om saker så vet vi ungefär vad som ska stå i dokumenten. Så att jag tror att det går att läsa dem. Och sen kom det in frågor om vi kunde få förundersökning om Christer Pettersson, så den har jag lagt upp också då. Lars Larsson hade en kopia på sin hemsida. Jag tror att de är inte tillgängliga längre, så att det var därför vi blev ombedda om vi kunde ha en kopia hos oss då. Det gör vi ju gärna. Sen har vi andra spännande saker. Jag tror det är 50 handlingar från uppslaget om Harvard-ärendet eller Harvard-affären. Så vi har mycket att göra och det funkar på bra. Vill man bli aktiv så får man gärna höra av sig. Vi behöver alltid fler aktiva.
Jag tänkte precis fråga dig hur det såg ut med tillströmningen där.
Ja, det är dåligt. Så att det är i princip bara jag och Mattias Kressmark som jobbar aktivt med handlingarna. Och vi skulle behöva en eller två till.
Men då slänger vi ut en krok den här gången också då. Hur kommer man i kontakt med om man är intresserad av att vara delaktig och vara lite mer aktiv?
Ja, det är bara att posta i Facebookgruppen eller skicka ett privat meddelande. Så. Eller mejla till arkivets mejladress.
Alltså, en av anledningarna till att det alltid är så kul att prata med dig, det är ju att du har ju bra koll på arkivet och du lyckas leta fram en hel del kul grejer. Så jag tänkte, vi kan ju låta dig presentera, vad är det vi ska ägna det här avsnittet åt mycket?
Jag ville berätta om ett förhör med före detta statsministern Ingvar Carlsson. Det är ett förhör jag tycker är väldigt intressant. Det var diarienummer T8517-00-A och det ligger i Palmemordsarkivet. Så det kan man gå in och titta på. Och det är intressant därför att vi fick ett par versioner med olika maskning och sådär. Så att jag ska berätta lite hur jag har gått igenom det här. Och det är något skumt med det här. Alltså polisen vill inte lämna ut det här handlingen.
Men vi tar det från början här då. Vad är det som är så intressant med förhöret och vad får man fram av det?
Ja, det är en lång historia. Men för det första då så blev jag ju ganska förvånad över att jag överhuvudtaget fick det här förhöret. För att vi visste inte att Ingvar Carlsson hade blivit förhörd 2018. Det är inte tidigare känt att Ingvar Carlsson förhördes i närtid. Utan vi har ju haft ett förhör från Carlsson från 1986 och det ligger i arkivet och har legat där ett tag. Och det trodde jag var det enda som fanns. Men för 3 veckor sedan så fick jag ett förhör då från 2018. Tyvärr då så var det väldigt hårt maskat. Alltså väldigt, väldigt hårt maskat. Och polisen hänvisar ju då som vanligt till sekretess av uppgifter om personliga förhållanden. Men av det lilla som man kunde läsa så var det ju väldigt tydligt att Ingvar Carlsson inte alls pratar om några specifika individer eller personliga förhållanden. Så det verkar inte finnas några sådana uppgifter alls egentligen. Så jag tyckte att sekretessbedömningen var väldigt konstig och jag bad då om ett myndighetsbeslut, alltså en ny sekretessprövning. Och då fick jag ett beslut på sekretess som var ännu konstigare.
Ja, men vänta här nu, det blir ännu konstigare alltså.
Ja, jag ska förklara.
Okej.
Förutom då den vanliga juridiska motiveringen som de alltid har med om att uppgifter om enskildas personliga förhållanden skyddas av sekretess, så hade de skrivit en extra motivering för just det här förhöret. Och varför det ska omfattas av liksom särskilt hård sekretess. Jag läser ordagrant vad det står i motiveringen. Av uppgifter som lämnats ut framgår att förhöret med Ingvar Carlsson genomfördes år 2018. Den omständigheten i sig och de uppgifter han förhörs om är sådana att de utifrån sin kontext ger förhöret en annan karaktär än om det vore hållet direkt efter mordet. Det ger bland annat information om Ingvar Carlssons kännedom om eller koppling till de spår som polisen utredde vid tiden för förhöret och vilka minnesbilden som Ingvar Carlsson har om det. Väldigt konstigt.
Ja, men verkligen. Men Ingvar Carlssons kännedom om eller koppling till de spår som polisen utredde, alltså det är ju... Vad betyder det här egentligen?
Ja, alltså jag tolkar det som att polisen menar att just omständigheten att förhöret hölls 2018 gör att de tycker att de måste maska extra hårt. Och de skriver ju att förhöret innehåller information om Ingvar Carlssons kunskap om eller kopplingar till uppslag som polisen utredde just 2018.
Jag tänker så här, det man utredde tidigt 2018, vad finns det för någonting där som skulle kunna ha en koppling till Ingvar Carlsson överhuvudtaget? Jag ser inte riktigt logiken i det de skriver här.
Nej, precis. Så att jag har försökt kolla det också då. Så att jag kollade i Palmemordsarkivet vilka andra dokument vi har från 2018. Och vi vet ju sedan tidigare att Palmeutredningen var mycket intresserad av Stay Behind under hela 2018. Och det är alltså strax efter att Skandiamannen har blivit aktuell. Det första förhöret med Thomas Pettersson, där han kommer in och berättar om sin research runt Skandiamannen, det hölls i slutet av september 2017. Så att när Ingvar Carlsson förhörs i januari 2018 så är det troligen högaktuellt. Och de här andra handlingarna vi har i arkivet från 2018, det är bland annat ett förhör med IB-agenten och röjdykaren Gunnar Ekberg, som många tycker har en koppling till Stay Behind då. Det finns också förhör med tidigare anställda i Skandiahuset. Och det är ju också folk, alltså att Palmeutredningen letar efter om någon har kunskap om Stay Behind i Skandiahuset. Sen finns det förhör med en Lennart Unger och han får också direkta frågor om Stay Behind. Och sen vet vi att Palmeutredningen letade i krigsarkivet efter papper om Stig Engströms anställning på FMV. Och sen har de också förhört sambon till den här löjtnant X, eller jägarnissen. Så att du ser här att det finns ett tydligt mönster av att Palmeutredningen undersökte Stay Behind på väldigt bred front. Och att de verkar leta efter en konspiration av personer inom Stay Behind. Och att man försökte då binda Stig Engström till Stay Behind på något sätt, eftersom man inte kände till något annat motiv för Stig Engström att mörda Palme.
Men jag är ju fortfarande så där. Jag fastnar ju kanske i ordvalet här, men man pratar ju om Ingvar Carlssons kännedom om eller koppling till de spår.
Ja.
Jag tycker att det där känns lite kännedom om spåren. Det kan man väl till nöds förstå att vissa saker inte skulle komma ut, även om nu utredningen är nedlagd. Men ja, vad tänker du när de säger ordet koppling också?
Ja, jag vet inte hur man ska tolka det riktigt. Alltså, vi ska gå igenom hela förhöret nu och så får vi se då. Alltså, han får ju frågor om Stay Behind till exempel. Och han får frågor om Sydafrika och andra saker. Jag har ju svårt att se att det finns en konkret koppling mellan Ingvar Carlsson och någonting av det här. Men alltså, det är ju bara polisen skriver att det är anledningen till sekretessen.
Men om vi då tar och kikar i själva förhöret då med Ingvar Carlsson, vad är det som polisen tycker att vi inte ska veta där då?
Ja, precis. Jo, det är så lyckligt att trots att polisen maskade förhöret när jag begärde ut det så vet jag ändå vad som står i det. Därför att vi har fått ut samma förhör tidigare. Och då de är en helt annan och mycket bättre maskning. Så den mindre maskade kopiorna fick jag idag, så att jag blev tvungen att skriva om hela det här manuset för dagens poddavsnitt.
Precis, det är snabba puckar ibland.
Ja, efter 36 år så kan det fortfarande bli akut.
Ja, tydligen så är det. Ja, det blev det som sagt. För vår del var det akut i och med att vi hade en gäst som tyvärr drabbats av borrelia som inte kunde vara med av den anledningen då. Så hade vi som sagt tänkt prata lite med dig, så det var jättebra att du kunde komma in så pass snabbt här. Men det här förhöret låter ju jättespännande. Berätta lite mer där.
Ja, precis. Det är ett förhör då som hölls i Ingvar Carlssons bostad i januari 2018. Det är Jonas Englund och Sven-Åke Blombergsson från Palmeutredningen som håller i förhöret. Och Jonas Englund inleder med att ställa en ganska direkt fråga om Ingvar Carlssons syn på att det fanns folk 1986 då som trodde att Olof Palme skulle sälja ut Sverige i samband med statsbesöket i Moskva som skulle ske i mars-april 1986. Det var ju en idé som vi vet florerade i vissa kretsar, till exempel i EAP, bland marinofficerarna och inom extremhögern.
Men alltså, vad svarade Carlsson på det här då?
Ja, Karlsson svarar ju att han förstår att det är just marinofficerarna som Englund avser och lägger till att det fanns grupper som sa att Palme var en potentiell landsförrädare. Karlsson pratar sedan om de intensiva hatkampanjer som Palme utsattes för och säger att det började långt innan Palme blev toppolitiker. De här hatkampanjerna började redan när Karlsson och Palme jobbade under Tage Erlander, alltså när Palme var i 30-årsåldern, alltså 58, 59 någonting. Och så Karlsson nämner ett exempel, en särskild artikel i Svensk tidskrift.
Okej, alltså Svensk tidskrift, var, alltså till att börja med, vad vet vi om den? För jag har inte hört talas om den innan.
Det hade inte jag heller. Svensk tidskrift är en liten tidning som har kommit ut i Sverige under väldigt lång tid, alltså början på 1900-talet eller ännu äldre. Och det var högerns ideologiska organ, kan man väl säga. Det var där liksom man testade nya konservativa idéer eller sådär. Och jag fick ju läsa på lite om den och blev höggradigt förvånad.
På vilket sätt då?
Ja, men till exempel T.D. Palm var redaktör på tidningen under 60-talet. Alltså chefen för underrättelsetjänsten på 50-talet. Han är ju väldigt intressant och förekommer i spår och i uppslag och sådär. Men han jobbade alltså för Svensk tidskrift. Och den som skrev den här artikeln och nidbilden, eller vad ska man säga, karaktärsmordet på Olof Palme, det var en man som hette Gunnar Unger. Och han skrev en liten artikel då där Palme karaktäriseras som en vässlelik liten man och beskyllde honom för att han hade svikit sin borgerliga bakgrund. Så det var ett fult personangrepp, men inte mycket mer än så. Alltså det var inget, vi har ju sett värre saker i EAPs texter till exempel. Alf Åberg jobbade också som redaktör på Svensk tidskrift. Alf Åberg var professor i historia, jobbade på krigsarkivet. Han var aktiv medlem i Baltiska kommittén. Och det var Alf Åberg som höll föredraget på mordkvällen, eftermiddagen, inom Karolinska förbundet. Och det är jag ju väldigt intresserad av, därför att vi vet att ett par tre stycken av gubbarna i Swedenborgsgruppen besökte just det föredraget. Och det var ju det som, det är samma krets av personer som sin gärningsmannaprofil B åberopar som sitt alibi. Så det är en väldigt, väldigt konstiga kopplingar här och sammanträffanden.
Men om vi återkommer till det här förhöret med Ingvar Carlsson, vad pratar man mer om sen efter det här med Svensk tidskrift?
Ja, sedan fortsätter ju Englund då ställa frågor om Palmes planerade resa till Sovjet. Och det är ju tydligt att de inte pratar om några specifika individer, utan de pratar ju bara om allmänt om det här planerade statsbesöket. Och det är inget konstigt med det, det har ju varit känt 37 år snart. Ingvar Carlsson svarar att man tyckte att det var självklart att man måste ha ett samtal med och utbyte med Sovjet. Och att det fanns flera sakfrågor som de hade planerat och som de behövde diskutera. Det handlade först och främst om ubåtarna naturligtvis, men sen fanns det också ett antal fall som gällde mänskliga rättigheter. Och vi hade ju en pågående diskussion om gränsdragningen av den ekonomiska zonen i Östersjön.
Jo, men precis. Och Bo Teutenberg har skrivit mycket om förhandlingarna om den ekonomiska zonen, och du har nämnt att Palme skulle förhandla om utresetillstånd för avhopparen Valentin Agapovs dotter, och det nämns också i palmutredningshandlingar om Anders Larsson där ju.
Ja, precis. Det är sådana här märkliga sidospår och anekdoter som är så intressanta. Att den här Valentin Agapov, alltså avhoppare från Sovjet, han, jag vet ju att det var en av de sakerna som Palme skulle förhandla om i Sovjet. Alltså att Agapovs familj skulle få lämna Sovjet och komma till Sverige. Och det är någonting som vår vän Anders Larsson nämner i uppslaget om honom. Det är anledningen till att Anders Larsson kommer in i palmutredningen. Och sen Ivan von Birchen berättar också att han kände Agapov väl, och han nämner också situationen med Agapovs familj när han förhörs i Palmeutredningen.
Spännande.
Ja, det är spännande, och det är sådana oväntade kopplingar som dyker upp när man inte förväntar sig det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Verkligen, men kom det något mer på Stay Behind spåret här sen då?
Ja, sen började de ju prata om Stay Behind. Så Jonas Englund tar ju upp det här med marinofficersupproret och att man i samband med det då har pratat om Stay Behind och frågar då vad Ingvar Carlsson vet om det. Och Ingvar Carlsson svarar ju då att det där fanns ju redan under Tage Erlanders tid. Och här är det lite maskat, men jag tycker mig kunna utläsa att Carlsson säger att han minns att under 58-60 när Palme och Carlsson jobbade för Erlander så fick Erlander besök av någon speciell person. Och Carlsson säger att det gick inte att hålla de där mötena hemliga eftersom det jobbade bara 5 personer på statsrådsberedningen på den tiden. Så att alla kunde ju se vem som kom och gick.
Ja, okej. Okay. Ja, det låter ju knepigt, men alltså... Så ett besök där, men det, man kan inte utläsa vem det var som besökte Erlander då, eller?
Nej, det är maskat, men jag tror ju att William Colby på amerikanska ambassaden är den som avses. Vi vet ju från andra källor att William Colby och CIA pushade ju på Erlander att skapa ett Stay Behind-nätverk just ungefär 58, förlåt. Och sen fortsätter resten av diskussionen i förhöret om Stay Behind och IB. Men det är ju helt maskat, va? Men,
En liten utvikning från min sida då. För att när vi pratade om i avsnittet om Palmemordsarkivet så vill jag minnas att du sa att just det som rör Stay Behind och kretsarna där omkring, det har varit väldigt mycket maskning på det. Minns jag rätt där?
Nej, det är helt riktigt. Och... jag tycker att det är samma mönster vi ser här, att de papperna som handlar om Stay Behind, de beläggs med sekretess i stor utsträckning, och polisen skriver ju alltid en motivering för varför de fattas av sekretess, och just när det gäller Stay Behind så är motiveringarna väldigt, väldigt utförliga och långa och välskrivna. Och det var fallet med det här förhöret med Ingvar Carlsson också, att jag fick alltså en det var inte den här standardtexten som de kopierar och klistrar in i alla beslut, utan här hade de skrivit det särskilt. Och det ser vi i princip bara när det handlar om Stay Behind. Vi såg det också när det gällde avlyssningen av Neschinski. Ja, Kjell-Arne Karlsson, den här polisen, högerextrem polis. Där fick vi också stenhård sekretess alltså.
Jo, men du sa ju det här om att du hade fått det här dokumentet som vi pratar om nu, i så att säga, eller ni har tillgång till det i 2 olika versioner och du pratar om överklagan och sånt där. Men hur, om det nu är så att man får ut ett dokument, vi kan väl bara upprepa det då för lyssnarna här. Om det är ett dokument som är väldigt maskat och man tycker att det är maskat på felaktiga grunder, hur kan man gå tillväga då?
Då mejlar man tillbaka till polisen och så säger man att jag tycker att det är felaktigt maskat, och så kanske man säger någon anledning till varför man tycker det. Och så ber man om ett myndighetsbeslut på sekretessen. Och då måste polisen göra om sekretessprövningen och då skriva ett officiellt formellt beslut där de motiverar och liksom hänvisar till vilka lagparagrafer som motiverar sekretessen. Och det tycker jag att man ska göra ganska ofta, för att det är ofta fel, och jag tycker det är bra att polisen måste alltså tvingas att motivera maskningen.
Men hur funkar det då om vi fortsätter på det här spåret? Om du och jag skulle överklaga samma dokument eller begära ett myndighetsbeslut på det här, skulle ditt myndighetsbeslut så att säga gälla för mig också när jag begär ut, eller måste man göra en ny prövning vid varje tillfälle det begärs ut?
De gör en ny prövning, för att de betraktar det som separata ärenden, så att de gör en ny sekretessprövning för varje begäran som skickas in. Det är ju därför vi ibland får ut samma dokument med olika maskningar.
Och i det här fallet så var ju diskussionen om Stay Behind och IB helt maskade. Men vad hände sen i det här förhöret med Ingvar Carlsson då?
Sen började de prata om hatkampanjerna mot Olof Palme och det aggressiva tonläget som rådde på den tiden. Och Ingvar Carlsson berättar till exempel då att han vid något tillfälle innan mordet skrev ett brev till Moderaternas partiledare Ulf Adelsohn. Carlsson hade reagerat på dels den här piltavlebilden.
Precis.
Ja, och sen också hade man kastat omkring en docka som skulle föreställa Palme på ett moderatmöte, och det tyckte Carlsson var väldigt olämpligt, så att han varnade väl Adelsohn då att sådana där saker kan leda till farliga saker om en politisk kampanj drivs för långt och blir ful helt enkelt.
Sen i efterhand så har jag hört versionen att de som talade på det här moderatmötet eller den här moderatstämman där, att de försökte bara peta ner den här dockan från scenen, säger de, medan det på bilderna ser ut som om man sparkar mot den här dockan då, så att beroende på vilken inställning man har så är det lite olika historier där. Men ja, det var ingenting som förhoppningsvis skulle kunna ske idag i alla fall då.
Nej, det har ju blivit bättre. Ja, sen en bit senare så säger Blombergsson att han började jobba på Säpo 1999 och att då ska han ha fått hört någonting konstigt. Och så säger han att Ingvar Carlsson ska ha fått det här bekräftat från ett annat håll också. Och det går inte att utläsa vad det han syftar på, men frågan omedelbart efter handlar om hur förhållandena var mellan Olof Palme och den amerikanska ambassaden efter Palmes kritik mot bombningarna av Hanoi i Vietnam. Och det gör ju att jag funderar på om Blombergsson frågade om Palmes kontakter med USAs ambassad under 50-talet. Dagens Nyheter visade ju 2008 att Palme hade lämnat information till amerikanska ambassaden på 50-talet. Och det var ju förresten Thomas Pettersson som grävde fram uppgifter om det. Så det förtjänar han cred för, va? Och vi vet ju då, alltså, jag tror att det var Thomas Pettersson som grävde fram just det, att Palme hade på ambassaden pekat ut 3 misstänkta kommunister i den socialdemokratiska föreningen Clarté. Och sen finns det ju också andra påståenden om att Palme skulle ha värvats av CIA, eventuellt då när han pluggade på Kenyon College i Ohio. Leif G.W. Persson till exempel har ju pratat om det. Så, men jag tycker att Palme lämnade information till USAs ambassad, det är belagt, det vet vi. Men att han skulle ha värvats av CIA, det är ju fortfarande en spekulation. Men jag tror att det är det här som Englund frågade Ingvar Carlsson om. Carlsson verkar ovetande eller förnekar åtminstone någon kunskap om det här.
Vad händer efter det här att Carlsson pratade om att det är farlig politisk kampanj och det här?
Jo, Jonas Englund då, han säger att det ska ha funnits farhågor från amerikanskt håll om att Palme skulle kandidera till generalsekreterare för FN, och att han i så fall skulle få starkt stöd från tredje världen, och att man skulle kunna förvänta sig att han skulle kunna bli vald då till generalsekreterare. Och det låter ju som att Englund syftar på IAP eller amerikanska lärorsrörelsen. De förde ju fram sådana idéer i sin veckotidning Executive Intelligence Review. Alltså jag tror inte att, när han säger från amerikanskt håll, jag tror inte att det är den amerikanska regeringen som hade den hållningen. Karlsson svarade att han hade pratat med Palme om det som ett alternativ. Men sen lägger han till två långa stycken som vi tyvärr inte kan läsa då, så att... jag vet inte helt enkelt. Sen byter de ämne och Englund ställer en fråga som jag aldrig någonsin trodde att jag skulle få läsa i ett förhör i Palmeutredningen.
Och det är ju ändå ganska intressant, för du har sett ganska många förhör från Palmeutredningen med tanke på din position med Palmemordsarkivet där ju.
Jag har läst mycket konstigt, det är sant. Jo, Englund tar upp Ivan von Birchan och hans förvarning om mordet. Och det här är alltså fullständigt maskat i den kopian som jag fick ut. Men det gick att läsa en del om det i en annan kopia då. Och bara för att påminna oss själva då, Ivan von Birchan kontaktade Alf Karlsson på Säpo i januari 86. Han kontaktade också socialborgarrådet Inger Båvners sekreterare. Och det är en ny uppgift. Tidigare har man ju sagt att det var Inger Båvner som fick varningen. Men hon nåddes aldrig av det, utan det var hennes sekreterare som träffade Birchan.
Mm. Ja, det kan ju då förklara varför jag fick ett nekande svar från Båvner när jag
till exempel,
ville intervjua henne om de här uppgifterna, just det.
Ja, nej, det är Båvners sekreterare som fick uppgifterna. Nu minns jag inte hennes namn, men vi har det någonstans. Sen var det också kriminalkommissarie KG Olsson på Stockholmspolisen. Alla de tre fick... liksom varningsmeddelanden i någon form av Ivan von Birchan, flera gånger. De är ju otydliga och alltså det verkar aldrig vara att Birchan var inte så specifikt. Han sa inte att Palme skulle mördas. Det var inte riktigt det han sa. Men det är i alla fall väldigt välbelagt att han kontaktade flera olika personer. Och många gånger så försökte han varna dem för att det skulle hända någonting. Och Birchan har ju alltid insisterat på att det var CIA som var ansvariga för det här kommande attentatet eller sådär. Och det här kan vi läsa mer om, för att vi fick alldeles nyligen ut hela uppslaget om Ivan von Birchan, HA9803. Så det är ett stort uppslag som vi har publicerat nu.
Ja, intressant. Jag kan ju påminna om att vi har intervjuat Ivan von Birchan, som vi sa, och det finns all anledning att lyssna på de avsnitten, även om man kanske tycker att en del av det han säger är lite konspiratoriskt, eller att han har, ja men han är en väldigt färgstark person med mycket åsikter. Men det innebär ju inte att allt han säger är inte går att lita på, utan som vi ser här så är det ju faktiskt så att en del av det ska man ju lita på, för det har vi ju fått fram nu i utredningen här också ju. Så att det kan vara ett tips.
Men nu ska du få höra vad Englund tycker om von Birchans trovärdighet.
Okej.
Okay. Englund säger att von Birchan tidigt avfärdades som mytoman. Och det är ju någonting som vi också har vetat att han avfärdades. Men sen säger Englund att en del av de uppgifter som Birchan lämnat tidigare faktiskt stämmer. Och bland annat då så ska Birchan redan 86 ha redogjort för bombdåd i Europa som CIA ska ha utfört. Och som blivit officiellt klargjorda långt, långt senare. Tyvärr så specificerar inte Englund vilka sprängdåd det är som skulle avses här då. Men
alltså, hur många sprängdåd kan det finnas för den tiden? Alltså hur mycket, har vi någon gissning på det eller?
Jag har googlat lite och jag tror att det de menar är kamratflygkraschen. Det är nog det som är mest sannolikt, att det är det de syftar på. Kamratflygkraschen, alltså det var ett litet privat flygplan som kraschade 1980 i Portugal och med Portugals premiärminister och försvarsminister ombord. Och det har alltid, sen 1980 så har det alltid funnits liksom konspirationsteorier och påståenden om att det var något fulspel bakom, att det i själva verket var en bomb ombord planet som gjorde att det kraschade. Ja, vi kan inte veta eftersom Englund inte sa vad han syftade på, men det tror jag är det mest troliga.
Men Karlsson svar på det, vad kände han till om något då, Birchan och förvarningen och så här?
Nej, han svarar väldigt undvikande och jag tycker att det är ett konstigt svar. Det är faktiskt ett nonsenssvar som politiker gör ibland. Alltså, han säger att han Karlsson säger alltid samma sak när folk påstår olika saker. Så när journalister frågat honom om någonting så svarar han alltid att han inte är polis och därför kan han inte göra bedömningar av sådana saker. Och därför vidarebefordrar han bara sån information till polisen.
Okej, okay. Ja.
Ja, jag har lite svårt att tro att en uppenbart intelligent och redig kar som Ingvar Carlsson skulle vara så liksom ointresserad och nonchalant i en fråga som präglat hans liv så mycket som mordet på Olof Palme.
Jo, men verkligen. Man behöver ju inte vara polis för att kunna göra ett övervägande om en sak är rimlig eller inte, eller för att ha en egen åsikt i frågan. Och det är ju det som, det är ju därför han sitter i förhör och inte är polis, just för att de vill ha fram vad han känner till eller vad han, ja, tror sig veta.
Ja, alltså det är klart man ska ge honom att det har gått väldigt lång tid, men jag tycker det var ett konstigt svar.
Men är det någonting mer i förhören sen då som kommer fram?
Ja, sen är det svårt. Det är väldigt, väldigt mycket maskat. Fram tills att vi kommer till ett riktigt häpnadsväckande uttalande av Jonas Englund igen. Han säger att vi, alltså Palmeutredningen, tycker sig se ett mönster av att desinformation har spridits och fortfarande sprids. Vi ser till exempel då att Christer Pettersson hängs ut som gärningsman år efter år. Eller i fallet Hans Holmér och Ebbe Carlsson, att PKK-spåret blir heligt. Liksom. Nu citerar jag bara Englund här, va?
Men alltså en utredare i Palmeutredningen säger det att PU tycker sig sett att desinformation sprids. Alltså, ja, men, så att spåret Christer Pettersson till exempel som gärningsman, skulle det vara ren desinformation då eller?
Ja, du förstår att jag hoppade till när jag läste det här.
Verkligen.
Och så antyder han då att PKK-spåret var, ja, kanske inte ett falsarium, men av samma sort som kejsarens nya kläder ungefär. Att det är något du bara ska tro på, även om det inte är logiskt.
Men alltså nu blir ju jag ganska paff här, måste jag säga. Jag förstår att du hoppade till också där, men det här är ju det spåret som, alltså just Christer Pettersson och dessförinnan, eller?
Ja, de två största spåren.
Ja, eller hur?
Ska vara desinformation och falsarier. Och det säger alltså en kriminalinspektör i Palmeutredningen, säger det.
I ett dokument, eller i ett sammanhang som senare kommer att bli ett dokument i samma utredning. Det här är ju...
I ett förhör med statsministern.
Ja, precis.
Ingvar Carlsson. Nej, men alltså det är häpnadsväckande. Jag tycker ju att någon borde söka upp Englund och fråga vad han menar med detta egentligen.
Absolut. Det sätter jag på min att göra-lista, kan jag känna. men vad sa Carlsson om det här då? Det här ganska absurda påståendet, eller uttalandet i alla fall.
Samma undfallande svar om att prata rent generellt om att konspirationsteorier uppstår alltid när kända personer mördas, ungefär så svarar han. Englund ger sig inte. Han fortsätter och säger spännande saker. Till exempel så nämner han att det finns uppslag i Palmeutredningen som är väldigt intressanta och som har varit intressanta under hela utredningstiden. Och där man aldrig har gått till botten och utrett det färdigt. Och Ingvar Carlsson nämner själv då Sydafrika som ett möjligt sånt uppslag som han tycker är intressant och något som man borde ha gått i botten med.
Ja, och där såg vi ju introduktion till Sydafrikaspåret som jag gjorde för ett tag sedan, att där var det ju dokument som blev liggande, citat ur minnet i alla fall, i någon gammal chefskassaskåp ungefär då, i 10 år. Det kom in ett tips om det var 86 och så blev det så att säga utrett 96 då, så att jag kan förstå hans sympatier för just Sydafrikaspåret, att det inte var ordentligt utrett.
Jag vet vad du syftar på. Det var ju akademiledamoten Per Westerberg, är det väl? Eller Westerberg, vad heter det? Ja, jo, det stämmer. Han skickade ett brev till Hans Holmér redan liksom, ja, måndagen efter mordet, och pekade ut då Sydafrika och nämnde till och med Craig Williamson vid namn i brevet, alltså 2-3 mars någonting. Hans Holmér la brevet i sitt kassaskåp på kontoret, där det liksom glömdes bort. När Hans Holmér fick kicken så fick man ta dit en låssmed som borrade upp
kassaskåpet. Och då upptäckte man det här brevet, slarvade bort det. Och sen återupptäcktes det när Sydafrikaspåret blev aktuellt igen 1996. Alltså det är en helt otrolig historia. Jag tror att det nämns i GRK.
Ja, det är därifrån jag har fått det. Det är därför jag inte har fått lika utförligt som dig. Utan det som jag tog om utredningen och kritiken mot utredningen vad gällde Sydafrikaspåret kommer från GRK, så att det stämmer bra.
Jo, men det är häpnadsväckande historia hur illa det kan gå.
Men vad kommer de in på sen då? Är det fortsatt med Sydafrika eller vad händer?
Ja, de började faktiskt prata om Hans Holmér och hur liksom, olämplig han var. Och Ingvar Carlsson säger någonting väldigt konstigt här. Han säger att vi måste påminna oss själva om att regeringen har ingen formell möjlighet att avsätta Holmér. Utan att man först efter ett år så kunde man flytta ansvaret för Palmeutredningen till riksåklagaren. Jag antar att alltså, från Hans Holmér nästan personligen så flyttar man bort ansvaret till riksåklagaren. Och så säger Carlsson att vi måste komma ihåg att Holmér hyllades ju i media som otroligt skicklig. Så att regeringen kunde liksom inte av politiska skäl gått in och försökt avsätta Holmér tidigare, för då hade de fått media emot sig. SVT Rapport till exempel utsåg ju Holmér till årets svensk. Det är en sak som Carlsson påpekar.
Ja, fast där måste jag skjuta in. Det, alltså, man lyckades ju, jag tror Refaat El-Sayed också blev årets svensk, och så la man ner det där till slut när man konstaterade att då Hans Holmér hade inte lyckats lösa Palmemordet eller kanske gjort en jättebra utredningsinsats. Refaat El-Sayed köpte väl upp biotechföretag och ljög om sin doktorshatt och allt vad det var. Och till slut la man ner den där. Jag menar, New York Times har ju utsett Adolf Hitler till årets man för en massa år sedan då. Jag menar, det, jag tycker ju att det är ett ganska svajigt argument att säga att han blev ju ändå årets svensk.
Ja, jag tror att han bara menar som ett exempel. Men alltså att Hans Holmér var väldigt populär. Och så länge han var populär så kunde inte regeringen avsätta honom. Utan han säger att man var tvungen att vänta ett år. När det blev ganska uppenbart att Holmér var olämplig. Och då säger han att det var då som vi i regeringen politiskt vidtog den åtgärden. Alltså att avsätta Holmér.
Jag vill bara nämna att kapten Klänning blev utsett till årets svensk, dock inte av SVTs Rapport. Men det där är en olycklig förmåga att plocka personer som inte riktigt kanske är så helylle som de verkar. Alltså polischefen som köpte sex av yngre kvinnor, eller barn till och med. Vi lämnar det. Vi fortsätter i dokumentet här istället. Vad händer?
Ja. Jo, sen är det Blombergsson som tar till orda och ber Carlsson fundera på möjliga politiska motiv och alltså vad gärningsmannen kan tänkas ha uppnått med mordet. Vad blev effekten av att Olof Palme försvann från den svenska politiska scenen? Och Ingvar Carlsson svarar då ganska överraskande, för att säga att han tycker inte att det ledde till några förändringar. Utan han börjar prata istället om att ja, det blev ju praktiska förändringar, som att livvaktsskyddet förstärktes och vi blev tvungna att tänka på våran säkerhet och sådana saker. Men Carlsson säger att det blev inga politiska förändringar. Ja, Blombergsson blev lite förvånad över detta oväntade svaret, så att han ställer i princip samma fråga genom utrikespolitiken. Alltså, ledde mordet till några förändringar i svensk utrikespolitik? Och Carlsson svarar egentligen samma sak. Ja, samhällsklimatet och debatten och liksom tonläget förändrades. Det blev ett annat stämning i den politiska diskussionen. Men Carlsson insisterade på att själva sakfrågorna, sakpolitiken förändrades inte. Jag tycker det är ett annat häpnadsväckande påstående.
Ja, men verkligen. Och jag minns bara när Lars Borgnäs pratade med... Om det var någon tidigare utrikesminister möjligen i USA där, och då svarade ju den här personen att utrikespolitiken i Sverige var ju liksom styrd av den här mannen och hans intellekt, det vill säga Olof Palme då. Och efter Olof Palmes död så behövdes det ju inte en lika skarp utrikespolitik gentemot Sverige längre. Någonting i den stilen där det finns, jag tror det var, vad hette det, Modern, mannen, myten hette det där möjligen.
Ja, jag har sett den.
Ja, precis. Så att det låter ju jättekonstigt.
Det är jättekonstigt och precis som du säger att det stämmer väldigt dåligt med våran bild av att Sverige liksom blev normalt igen, va? Att Sverige blev som ett land som alla andra. Så att jag tycker Karlssons svar är mycket överraskande också.
Men vad kom det med sen då på det utrikespolitiska spåret?
Ja, de pratade en hel del om Sveriges relation till Sydafrika och Sverige och Socialdemokratiska partiet gav ju båda ekonomiska bidrag till ANC. Det finns ju till och med uppgifter om att svenska ambassadören ska ha sprungit omkring med resväskor med kontanter. Och Karlsson berättade då att några dagar efter mordet på Palme så kom det en stor delegation med ledare för ANC. De kom upp till hans arbetsrum och så framförde de sina kondolenser naturligtvis. Och så säger då Karlsson till Palmeutredningen här att samarbetet med ANC avbröts ju inte av mordet utan tvärtom så förstärktes det. Och man fullföljde det här bidragen och sådana saker ännu starkare. Så att om motivet för mordet var att förstöra den svenska kampen mot apartheid så hade ju mördarna blivit väldigt besvikna. Och det är möjligt att det är säkert så.
Det kan säkert stämma. Nu är ju Olof Palme var ju så förknippad på något sätt med den här apartheidfrågan så man kanske inte riktigt tänker på att Ingvar Carlsson ju tog över det här och säkert gjorde det till det bästa som gick. Så att det kan säkert stämma, absolut.
Ja, sen pratade de om Bofors och vapensmugglingen och om ordet kan ha förändrat någonting på den fronten. Och det är väldigt hårt maskat, men jag tycker att det ser ut som att de pratar om Iraks ambassadör Mohammed al-Sahaf. Han var ju också besökte Palme under morddagen. Tyvärr så är det här väldigt hårt maskat i båda kopiorna så att det går inte att utläsa vad det var de pratade om. Ja, sen Blombergsson säger sen att dåvarande utrikesministern Sten Andersson, han ska ha gått ut i media i flera olika omgångar och hävdat att han har fått information om att det fanns en grupp inom Säpo som hade fått som uppgift att kartlägga Palme och så vidare. Att det skulle varit några högt uppsatta tjänstemän inom Säpo som kartlade Palmes privatliv och så vidare. Och Blombergsson säger då att det dokumentet som Sten Andersson då har hänvisat till, det har Blombergsson själv nyligen läst. Så att det finns ett dokument i Palmeutredningen som handlar om en grupp inom Säpo som ska ha kartlagt Palme. Och så frågar man då Ingvar Carlsson om han minns några diskussioner om det här och polisspåret och så vidare och så vidare.
Och då kan man ju tänka sig utifrån hur han har svarat tidigare att det gör han nog inte, va?
Nej, Carlsson svarar på samma undvikande sätt då att han har valt att inte prata med journalister om polisspåret för att han tycker inte att det för saken framåt. Men han minns ju då att det redan tidigt framkom uppgifter som misstänkliggjorde Palme och att det var någon person inom säkerhetspolisen som meddelade att det fanns misstankar mot Palme om att han skulle vara en säkerhetsrisk och så vidare.
Ja, det är undvikande frågor, eller förlåt, det är undvikande svar och det är konstiga frågor och ja, men då är det ju en konspiration de är ute och letar efter, eller hur?
Ja, jag kan inte läsa det på något annat sätt att av de ganska besynnerliga frågor som Englund och Blombergsson ställer så är det ju helt uppenbart att de letar efter en konspiration med politiska motiv, gärna inom Stay Behind eller Säpo, och att de själva verkar tro på att det har förekommit en mörkläggning och spridning av desinformation och sådana saker, alltså ungefär i linje med Gunnar Walls idéer om mörkläggningen, va? Och det är också ganska uppenbart att de letar ju definitivt efter att det är någon ensam grafiker som jobbar extra.
Nej, men det är ju ganska intressant då. Alltså nu, 2 år senare ungefär då, när allting verkligen smällde till 2020, då är man tydligen övertygad om att det var Stig Ehl, Skandiamannen som sköt Palme, och då pratar man ingenting om några, ja men, konspiratörer.
Precis, och det är väldigt konstigt. Alltså, vad var det som fick Blombergsson och Englund då att ändra uppfattning? Och att allt prat om de här konspirationerna och så vidare bara försvinner, och att de köper Skandiamannen som ensam gärningsman på bara, ja, 2-2,5 år. Jag har svårt att få det att gå ihop.
Ja, det har jag också.
Det här var alltså uppgifter som det var inte meningen att vi skulle få läsa.
Nej.
Tyckte du att det var mycket hemliga personuppgifter och sånt där som vi avslöjade nu?
Alltså, inte jättemycket kan jag inte påstå. Inte en enda skulle jag vilja säga. Ingvar Carlsson är väl, han räknas väl som en känd person, så att han var dessutom, så att säga, föremålet för hela det här. Så att det var väl ungefär det som avslöjades, känner jag.
Nej, det är ett väldigt, väldigt konstigt förhör, och jag hoppas att folk vill läsa detta och fundera på vad det här betyder.
Om du sammanfattar då, när du har läst igenom de här dokumenten, vad är din känsla liksom? Vad får du ut av det? För du har ju ändå suttit med en väldigt massa dokument och förmodligen lärt dig läsa lite mellan raderna också. Vad är din sammanfattning?
Jag tycker att det här förhöret med Ingvar Carlsson från 2018, det är ett av de mest intressanta dokumenten vi har sett. Det är intressant både på grund av de ganska häpnadsväckande frågor och påståenden som palmutredarna kommer med. Ingvar Carlssons svar är också ganska intressanta. Men jag tycker framförallt att det bevisar, nu blir jag lite konspiratorisk, men alltså, varför sitter juristerna på polisen och maskar det här dokumentet så hårt? Därför att det står ju ingenting kontroversiellt i det egentligen. Det står ingenting som är menligt för någon enskild om det kommer ut, som det heter. Det här hade man ju kunnat publicera rakt av. Jag blir lite bekymrad. Och det är ju sånt här som skapar konspirationsteorier om inte annat.
Och Det här är ju verkligen ett förhör där frågorna, som du säger, nästan är mer kontroversiella än svaren. Ingvar Carlsson är undvikande i svaren, men vi får en vad ska vi säga, en snittbild på något sätt av hur man tänkte 2018 då, 2 år innan den ensamma gärningsmannen presenterades.
Vi får en väldigt intressant bild av Palmeutredarnas egna funderingar, för det är faktiskt det som framkommer i deras frågor. Och det har vi inte sett så mycket förut.
Men då kan vi kan göra så här då, för att jag misstänker att det säkert finns någon eller några poliser som har jobbat med Palmeutredningen som följer podden. Det kanske finns någon som hjälper till att fatta de här besluten om maskning, jurister liknande. Ni är jättevälkomna att höra av er till oss på podden. Vi hoppas att vi har visat med drygt 300 avsnitt att vi försöker göra ett bra och rättvist jobb. Så podden palmemordet@gmail.com. Så det har varit jättekul att få höra den sidan också, för det är faktiskt det vi saknar, måste jag säga, genom de här 300 avsnitten, så är det att höra direkt från polisen eller från jurister och liknande. Med det säger vi stort tack till Jonas Nyman för den här gången, men vi lovar att han och jag kommer att återkomma framöver med mer godbitar ur Palmemordsarkivet. Stort tack för att ni lyssnade på det här avsnittet, men framförallt stort tack för att du lyssnar på den Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig kvart talet som ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråt. Ja, vi ska ut och röva.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.